Artikel 5.
Han väntar helt enkelt på att bli halshuggen och en präst står bredvid och en person står redo med spaden för att gräva ner liket. Så det ser totalt utlämnat, skyddslöst och rätt grymt ut.
Anders Åborg, museipedagog, berättar det, och vi befinner oss på Armémuseum. Och det du inte nämnde är mannen som just ska halshugga honom. Han har en bödelsyxa och är precis så långt bak man kan komma med den svingen. Snart kommer yxan att skilja huvudet från kroppen.
Ja, det stämmer. Och det är då ett straff. I det här fallet så är det ett militärt straff, men det är också ett civilt straff. Och man kunde bli halshuggen på två olika sätt. Vanligt folk blev halshuggna med bödelsyxan. Finare folk, det vill säga adeln, kunde då få nåden att bli halshuggna med svärd.
Och det är väldigt illustrativa och på något sätt känns det som om man nästan är där när man ser den här uppbyggnaden av den här miljön.
Vi jobbar ju väldigt mycket med såna här miljöscener i olika storlekar. Den här är ju lite mindre som modell. Här är ju figurerna är ju kanske 4-5 decimeter. Annars har vi väldigt många scener där det är naturlig storlek. Det här är då lite mindre, men intrycket är ju starkt ändå. Mm.
Och vi befinner oss alltså i en avdelning där man skildrar de bestraffningsmetoder som man använder sig av inom det militära för att soldaterna helt enkelt skulle lyda order.
Ja, det stämmer. Avskräckning handlar ju om när det gäller rena dödsstraffet. Och sen så när det här med kommer in på andra kroppsstraff så handlar det ju faktiskt om att bokstavligen piska in lydnaden i soldaterna.
Och vi kan gå bort till en annan monter här, då ser vi just den typen av straff. Allt från att bära musköt som ansågs väl ändå ganska lindrigt jämfört med de övriga straffen vi har illustrerade här.
Ja visst, det är ju snarare ett sorts vanhedrande straff. Det är inte någon större, jämförelsevis större plåga, även om det kan vara nog så jobbigt att bära musköter i timme ut och timme in. Men det handlar ju om att vanära soldaten.
Och intill ser vi en person som är upphängd i en stolpe och får motta en mängd spöslag från en som verkligen satsar allt för att det ska kännas.
Ja, just det. Han utdelar då 40 par spö som det kallas. Ja, ett par spö, det är då tre slag med två spön. Och där kan man ju säga att om man får 100 par spö, då är det, kan man ju säga, att då stryker personen väl med antagligen.
Vi ser blodet rinner efter ryggen på honom och han skriker i högan sky. Men ett av de värsta straffen och som också ledde till döden, det var då rådbråkning med stegling.
Ja, och där tar böden och krossar armar och ben på den som ska straffas. Och sen så flätas personen in i ett stort hjul. Och får ligga där. Androm till varnagel som det kallas. Mm. För avskräckelse. Mm.
Och den här böden, han skulle vara så pass skicklig så när den här mannen, eller kvinnan också kanske, var så sönderbruten att kroppsdelarna nästan var skilda från varandra, skulle de fortfarande leva?
Ja, det fanns olika varianter, men den har ju också funnits med. Annars är det förmodligen det vanligare är att man faktiskt först avrättar personen innan man hänger upp en på hjulet.
Mm. Ja, fruktansvärda bestraffningsmetoder, och en som nog var ytterst plågsam, det var att få rida trämärren. Och här har ni en trämär som är då i naturlig storlek så hög som en häst kan vara. Och på den sitter en man. Och vi ser hur svetten rinner ur hans ansikte som är plågat och skjortan är uppsliten. Och så har han sämskinsbyxor och långa gråa strumpor på sig och bakbundna händer.
Och han ska sitta där i 2 timmar. Det är det vanligaste straffet. Och vi har bredvid den här stora trähästen har vi en liten modell. Men med själva funktionen är ju som den är. Och där kan man sätta sig som besökare och känna hur länge man står ut med att sitta.
Då ska jag prova det. Ja. Ska vi se. För den vidrör ju då vitala organ som alla förstår. Ja, och nu kan jag hålla benen i backen. Det kunde inte han. Och i det här fallet med trämären när det var i verkligheten så kunde man alltså hänga tyngder också i fötterna.
Ja, det skärpte då straffet och ökade plågan. Och här får man då känna på som besökare om man skulle stå ut med 2 timmar. Mm.
Jag stod ut 1 minut och då hade jag ändå fötterna i backen. Men hela det här rummet är fyllt då av disciplinära åtgärder som man skildrar här. Och vi har ett som ser oerhört ruggigt ut. Tänk er då 100-tal av soldater som står vid en gata. Och där ska då en av dem som ska ha bestraffning att löpa gatlopp löpa igenom den här mängden av soldater. Alltså hur många kan det vara? Det är ett par hundra.
Det är 2 led om vardera 150 man. Och sen så ska varje man dela ut ett spöslag till den här stackaren som är tvungen att springa här emellan. Mm. Och det kallas ju då att löpa gatlopp. Och det har vi ju kvar som uttryck. Fast nu för tiden så menar man ju mest att då blir man hånad i pressen. Det är väl det mest som mest att löpa gatlopp. Men det har alltså en väldigt tydlig och enkel förklaring, uttrycket. Mm. Det handlar om det här militära straffet.
Ja. Och om den här mannen, vilket man får förmoda skedde då föll ner innan han löpt klart det här gatloppet, ja då la man honom på halm och så fick han motta resten av spöstraffet.
Ja, för att göra klart själva straffet. Och under hela tiden så var det en trumslagare som slog virvlar för att dränka offrets skrik.
Fruktansvärt, men det här handlade alltså om att soldaterna skulle lära sig kadaverdisciplin. De skulle lyda order när de var ute i strid.
Precis, det är själva funktionen av det hela. Sen, och det här hör ju ihop med en tid, nämligen ja, från medeltiden och sen över 1600- och 1700-tal så är det här det straffet som är det vanligaste. När vi kommer in efter upplysningstiden, alltså slutet av 1700-talet och 1800-talet, så börjar man ju ersätta det med andra tankar. Att istället för att man ska piska in lydnaden i soldaternas kroppar så ska soldater och även civila snarare inne i huvudet lära sig vad som är rätt och fel. Alltså man ska själv ta hand om sin egen disciplin. Mm. Det är någonting som sker sen.
Ja, och så kan man då se här, ni har beskrivit det, när de här olika straffmetoderna avskaffades. Så 1973 då avskaffade man arresten och den ersattes av kompaniförbud som i sin tur avskaffades 87. Och nu har vi ju knappt några soldater kvar att straffa.
Ja, inga värnpliktiga. De sista går ju just nu den här sommaren. Sen har vi en annan typ av armé. Eller vi återgår till en annan typ av armé efter den här långa historien med värnpliktsarmé.
En mer frivillig armé.
Ja, det är sant.
Vi ska bara göra en liten vandring i det här museet som har oerhört mycket fint uppbyggda miljöer. Det har ni satsat mycket på.
Ja, det kan man säga att det är, ska vi gå vidare?
Ja.
Det är väl egentligen någonting som kännetecknar Armémuseum väldigt mycket. Att vi bygger upp scener, modeller, ofta i naturlig storlek. Vi kan ju titta lite grann på det här. Vi har nu klivit in i perioden för det finska vinterkriget. Och där har vi en modell som vi stannar framför. Det är en granatgrop och man ser att det är säkert 20 grader kallt. Och i granatgropen så ligger det ihopkurad en soldat och han ser enormt sammanbiten, skräckslagen ut. Och han fryser förstås och han är livrädd. Och det är en svensk frivillig soldat som har åkt för att delta i det finska vinterkriget.
Mm. Och det var många svenska frivilliga som deltog där?
Ja, det var över 8000 som åkte under det finska vinterkriget från då 30 november och en bit in på 1940.
Så vill man ta del av det svenska militära försvarets historia, då kan man ta ett par varv runt de här lokalerna. För det är gigantiska lokaler som ni har byggt upp de här utställningarna i.
Ja, det är utställningar i 3 våningsplan. Stora våningsplan dessutom. Alltså först den äldre historien på trean och på tvåan där vi går 1900-talshistorien. Och sen så det första planet, där har vi då de tillfälliga och färskaste utställningarna.
Mm. Men om man kommer hit som synskadad och ska ta del av alla dessa utställningar, mycket miljöer uppbyggda som du har berättat, och det kan man känna på de här personerna som är i naturlig storlek, och de vapen som också är utställda, de bandvagnar som finns och så vidare, och kanoner, allt mellan himmel och jord. Men om man vill ha en guidad visning och förstå vad man går i, då kan ni också bistå
med. Ja, det gör vi. Vi har allmänna visningar som är anpassade för synskadade ett par gånger under vår och höst. Och de håller jag i. Och då ingår det att man just får röra vid föremål och dockor, vilket man annars alltså inte får. Och så berättar jag om det som scenerna visar, och sen så ingår det också då en del musikaliska inslag, och de står jag också för. Och då brukar det bli skildringtryck och soldatvisor, eller om vi är nere på 1900-talsavdelningen så blir det lite beredskapsslagers.
Du spelar och sjunger, eller?
Ja, det gör jag också.
Du har många strängar på din lyra.
För all del, det får man nog säga.
Ja. Vad trevligt. Så då tar man kontakt med Armémuseet och ja, så får man bestämma en tid med dig för guidad visning.
Ja, det går bra.
Mm. Och så har ni också audioguider om man vill gå själv.
Precis, och den ska håller på att bygga upp. Den är klar nere i den delen av utställningarna som handlar om fredsbevarande insatser. Fredssoldater heter den, och där kan man alltså lyssna på svenska FN-veteraners berättelser i form av intervjuer, och det är också förklaringar och utvikningar om föremål och om scenerna.
Mm. Där nere. Och det är lite konstigt att säga det vi ser här på det här museet, våning efter våning, det är olika vapensystem, och just det, hur tar man koll på fienden? Men du vill att man alltså som betraktare och besökare ska bära med sig just det, någon form av frågeställningar, hur gör man för att få slut på det här?
Ja, absolut. Det är ju själva poängen med Armémuseum. Det är att det tar upp så väldigt mycket, och framförallt så ser vi oss själva som att vi är klart att vi arbetar för freden. Det är ett krigskritiskt museum.
Det säger alltså Anders Åborg, museipedagog, och ett nytt med våra ögon. Jag tackar dig.
Tack så mycket.
Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.